Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från honom kommer mitt hopp.
Tack Herre för att vi får ha vår tillit till dig. Tack för att du får vara vår borg. För den får vara den som är vår trygga grund. Herre, vi lägger den här gudstjänsten, den här tiden vi är tillsammans i dina händer. Bär oss Herre. Och styrk oss och ge oss den glädje och den frid vi behöver. Tack för oss som är här. Tack också för dem som gärna velat vara här. Tack för att vi får bära med oss alla i våra förböner. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du liksom jag har fått många uppmaningar den här veckan från andra troende. Och en uppmaning som har kommit till mig som jag försöker komma ihåg, det är att be bönen Fader vår klockan 12 varje dag. Och det är väldigt skönt att veta att det finns andra som också ber bönen Fader vår klockan 12. Varje dag. Och det här sprider sig till alla kyrkofamiljer också. Det är fantastiskt, så ta med dig det om du vill. Be bönen Fader vår klockan 12 varje dag. Förra söndagen så hade vi Lina Sandell-tema och jag hade väl inte egentligen tänkt så mycket på det, men när det ploppar upp sånger som vi skulle sjunga så blev det Lina Sandell-salmer. Och Jesus för världen givit sitt liv tycker jag vi sjunger nu. Och det är psalm 45.
Jesus för världen givit mitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig.
Nu tänkte jag innan predikan sjunga en sång som jag sjungit här en gång förut. Herre, samla mina tankar. Och ha det som din bön innan Anders predikar här. Herre, samla mina tankar, gör mig redo att lyssna. Jag vill ta emot det du vill ge. Herre, samla mina tankar, gör mig redo att lyssna. Jag vill ta emot det du vill ge. Skingra alla tvivel som vill hindra mig. Jag vill inte se på andra, jag vill se på dig, se på dig. Se på dig. Herre, samla mina tankar, gör mig redo att lyssna. Jag vill ta emot det du vill ge. Herre, samla mina tankar, gör mig redo att lyssna. Jag vill ta emot det du vill ge. Skingra alla tvivel som vill hindra mig. Jag vill inte se på andra, jag vill se på dig, se på dig, se på dig, se på dig.
Vilken fin sång. Jättefint att samla våra tankar och ha en bön i våra hjärtan, att våra hjärtan får vara god jordmån för Guds ord, för vad Gud vill visa oss idag. Och temat för idag är Jesus försonaren. Vad är egentligen människans utgångspunkt? Paulus sammanfattar det väldigt bra i Romarbrevet 3:23 när han säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. En del känns vid det och en del känns inte vid det. Men sanningen är att människan är i desperat behov av försoning. Frågan är, som många ställt mig ibland, eftersom ändå Gud visste att människan skulle falla i synd, var inte det hela onödigt att det tog den vägen? Nej, det är det inte. Men Gud själv har ställt sin försonare som en gåva till oss. Vi kan tänka på berättelsen när Abraham offrar Isak som en förebild. Och där kan vi slå upp första Mosebok 22. Och det är verserna 1-19. Efter mycket, vad ska man säga, kamp i Abrahams liv och mycket lång väntan på löftets son, så födde Sara Isak. Och inte så långt därefter, man vet inte riktigt hur gammal Isak var, men han var ju ganska stor som man tror här, så står det så här: en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: Abraham. Han svarade: ja, här är jag. Då sade han: ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Vilka tankar det måste väckt i Abraham det här. En sån enorm prövning. Men tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: far. Han svarade: ja, min son. Han sade: vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffer, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de hade kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: här är jag. Då sade han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig se syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Och idag säger man berget där Herren förser. Jag tror vi kan stanna där. Detta är ju en förebild på att Gud kom att offra sin son. Och Abraham säger profetiskt utan att veta det. Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffer, min son. För er som är mer bevandrade i Israel, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Moria berg skulle kunna vara detsamma som Golgata. Jag vet inte, vad säger du, Marianne? Nej, du ser tveksam ut. Ja. Ja, man vet inte då helt säkert. Så innan Jesu försoning så sköts skulden framåt i tiden. Men det fanns ett hopp och profetiska förebilder om en fullständig försoning längre fram. Och nu ska vi läsa evangelietexten idag som är tagen ur Johannes 3 och vers 11 till 21. Johannes 3 och verserna 11 till 21. Det är där Jesus talar med Nikodemus som har kommit till honom mitt i natten och vi kommer rätt in i samtalet. Jesus säger: Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så mycket älskade Gud världen alltså att han utgav sin enfödde son. Det kallas ju ibland för det lilla evangeliet eller lilla bibeln ibland. Men jag tycker det är så fantastiskt att få återkomma till det. Vi har nog svårt att inse fullheten i detta. Att Gud fadern själv utgav sin enda son till oss. Och Jesus själv gick med på att avkläda sig sin gudomshärlighet och komma hit ner i form av en enkel människa i ett mycket enkelt sammanhang. Inte i kungahus, inte bland de mäktiga, utan som en tjänare. Och här framgår av texten också att Jesus kom inte primärt för att döma världen. Utan just för att rädda världen. För att försona världen till Gud. Men det sägs också allvaret i det här framstår klart. Att den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Så vår mänskliga situation är att vi är i jättestor behov av en försoning. Och vad är orsaken till domen? Detta är domen som det står. Jo, att människan älskar mörkret mer än ljuset. Det är orsaken till domen. Nikodemus kom ju och pratade med Jesus mitt i natten. Och nu fick jag något i halsen här. Men Jesus hade ju många tillfällen när han talade till judarna. Och de kände inte igen Jesus som Messias. Och det här är väldigt intressant att förstå. Varför kände de inte igen Jesus som Guds offerlam? Jo, det beror nog på att många judar, de väntade sig att det skulle komma en Messias som helt enkelt tog makten och skipade rätt på det sättet att de blev av med det romerska slaveriet och så. Och de hade väldigt svårt att få ihop löftena om den segerrike konungen Messias som skulle komma och skipa rätt med alla profetier om Herrens lidande tjänare. Och det som var fördolt för dem var att Jesus som Messias konungen skulle komma två gånger. Som den lidande tjänaren som blev Guds offerlam och som konungen som skipar rätt. Och det här kan man inte klandra dem för det tycker jag inte framstår speciellt klart i skriften. Så att vi har också svårt att förstå det här på många sätt. En konung som kommer för att frivilligt lägga ner sitt liv och dö på ett kors. Det värjer vi oss lite grann inför. Och därför har vi också svårt ibland att förstå Guds handlande med oss. Och att vi som individer och som kyrka vinner seger på samma sätt som Jesus. En annan orsak till att man inte kände igen Messias, det var att man inte såg sig som slav under synden. Man såg sig inte i behov av försoning. Ungefär som svensken idag, skulle jag vilja hävda. I Johannes 8 och från vers 31, vi ska inte läsa sammanhanget. Där är en av de tillfällena när Jesus talar med folket och folket har väldigt svårt att ta till sig det han säger. Men så står det i vers 30 att när han sa det en viss sak så kom många till tro på honom. Och då börjar han prata med dem som satte sin tro på honom. Med att om ni förblir i mitt ord, om ni förblir i mig så kommer sanningen att göra er fria. Och de sa ju direkt att vi har ju aldrig varit slavar under någon. Vi förstår inte vad du pratar om. Och lite den situationen är det också här i vårt land. Och jag har intresserat mig lite grann för vad beror det på att det ser ut som det gör. Och jag har några tankar om det. Men de är inte fullständiga på något sätt. Men jag tror det finns tankebyggnader, filosofier som står emot, som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Paulus talar om de här som tankebyggnader som verkligen reser sig upp just mot kunskapen om Gud. Hosea säger i Hosea 4:1 att det är ute med folket för att de inte har någon kunskap om Gud. Det finns ingen Guds kunskap i landet. En sådan filosofi som står emot kunskapen om Gud är ju humanismen, som hävdar att människan är god innerst inne. En annan sådan är ju evolutionsläran, som ibland sägs bevisa att det inte behövs någon gud för att skapelsen ska ha blivit till. Naturligtvis är det inte bevisat, utan det är ett tankesystem. Och allt mer på senare år så hör man en tanke om att människan ska själv evolvera och utvecklas till att bli som Gud, eller åtminstone som gudar. De här två tankesystemen, filosofierna, håller väldigt många människor i okunskap om vem Gud är, eller man använder det för att hålla bort kunskapen om Gud. Men båda de här tankesystemen, de kan ju låta väldigt lockande, men de stämmer ju inte, eftersom endast Gud är god. Utan detta är syndafallets frestelse, fast i en ny förpackning, kan man säga. Så hur är det då med ens grannar och jobbakompisar? Är de liksom onda i sig själva? Det här är ganska viktigt att förstå. Nej, människan är inte god, men människan älskar godhet. Och människan avundas Guds godhet. Det är egentligen det som ligger bakom att man vill klara sig utan Gud. Så vad kan då få människan att upptäcka sitt behov av en försonare? Ja, en sån viktig upptäckt är att människan får upptäcka att hon inte är god, utan att vi på gott och ont är skapade sådana att vi återspeglar den Gud vi tillber. Är det Gud, den allsmäktige, vi tillber, då kommer vi att återspegla hans härlighet och hans godhet. Är det materialismen eller någonting annat vi tillber, så är det det som vi kommer att återspegla. En annan sån funktion som Gud har lagt in är lagen om sådd och skörd. Och där tänker jag på att vi har den förlorade sonen, berättelsen om den förlorade sonen, som en underbar liknelse om hur vi så väldigt ofta behöver helt enkelt råka ut för så mycket svårigheter och problem att vi till sist börjar fråga om vi inte har gjort helt fel, om vi inte behöver vända om och gå tillbaka till fadershuset. Så det kan behövas mycket motgång och lidande för att väcka människan. Och det som nu händer i vårt samhälle, där vi har en hel del av laglöshet, av kriminalitet, och nu då senast corona och dess följder, kan det skaka oss tillräckligt mycket som folk? Eller behövs det mer? Nu veckan som kommer så är vi permitterade på jobbet till 60%. Och det är intressant att se hur vi resonerar om det här på jobbet. För det är ganska mycket som skakar för människor i detta. Naturligtvis finns det ju sådana saker som oro för arbete. Om det möjligtvis blir så att vi som företag skulle behöva permittera, alltså verkligen göra sig av med folk, den risken är väldigt liten hos oss, men det är ju väldigt många som ställts inför det. Andra som berättar hur de tagit sig till ICA Maxi här på Mölndalsvägen för att mötas av ett kaos för några veckor sedan i alla fall. med folk som nästan plundrar i hyllorna där. Och det är ju något som man inte trodde man någonsin skulle få se. Vi såg det själva när vi handlade på Willys en gång, att det var en sån där panikstämning på något sätt. Och det är ju sånt som väldigt många i världen egentligen lever i ständigt. Och det märks att folk börjar frågasätta vad är det egentligen som är viktigt i våra liv? Och vad är det som jag tidigare hållit för viktigt? Så vår bön, tycker jag, får verkligen mycket vara att människor i den här mycket svåra situationen får nåd att vända sig om till Gud och ta emot försoning. Och då är det jätteviktigt att vi som kyrka, vi som kristenhet, verkligen förkunnar evangeliet, eftersom det bara är evangeliet som frigör. Det är den helige ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Guds ande jobbar genom bibelordet, och där är det återigen jätteviktigt att vi förkunnar en rätt kunskap om Gud. Med tankesystemen jag nämnde, de står emot kunskapen om Gud. Men att få vara med och berätta om en sann kunskap om Gud är så viktigt. Och därför är försoningens budskap så oerhört viktigt. Och vi ska se hur Paulus själv skriver om detta i andra Korinterbrevet kapitel 5 och från vers 17 till 21. Andra Korinterbrevet 5, verserna 17 till 21. Där skriver Paulus så här: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vilka fantastiska versar det här är. Vers 18. Gud har försonat oss med sig själv. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet, att vi har frid med Gud. Och Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har gett oss uppdraget att förkunna om den här försoningen. Så det underbara budskapet vi har, det är att från Guds sida så har han gjort allting klart. Försoningen är möjlig för varje människa. För varje människa som upplever behovet. Och så säger han till och med då att Gud vädjar genom oss. Och vi får uppmana folk: ta emot den här försoningen. Och tillåt er bli försonade med Gud. Det här är ju fantastiska nyheter för den själ som är i tillståndet att man börjat förstå att man är vilse i tillvaron. Och det kanske vi kommer få se allt mer av. Vad är det största trossystemet som man ser, tycker jag, i samhället här? Är det kanske någon som kan gissa? Var ser man mest tro någonstans? Kanske jag säger något konstigt, men min tolkning är aktiemarknaden. Och där har man ju ingen fundament för sin tro, utan man bara tror. Man bara sätter tro och förhoppning. Och i spåren av corona så händer ju väldigt, väldigt, väldigt mycket på aktiemarknaden. Och frågan är om det inte är en god bön att be att det verkligen får fortsätta skaka ett bra tag till. För detta är det största gudsfientliga systemet, så att säga, när det gäller tro. Det är åtminstone min åsikt. Så vi behöver fortsätta leva i försoningen och vi behöver fortsätta att förkunna försoningen. Nu ska jag avsluta genom att läsa ett löfte i Gamla testamentet om försoningen och ett i Nya. Och vi börjar i Gamla testamentet i psalm 103, verserna 8-14. Psalm 103, verserna 8-14. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Och så läser vi första Johannes brev kapitel 1, vers 8-10. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Och så fortsätter vi andra kapitlets två första versar. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara våra utan också för hela världens. Amen.
Och min lås,
Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och din nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.